Hej på er och välkomna till Motorpodden avsnitt 27.
Oj!
Ja, redan.
Vad hopps i dig.
Nu har vi kört ett tag här.
Ja, vi har gjort.
Jag, som vanligt, Johan Hedlund och Jan Flash Nilsson i studion i detta ljuvliga vårväder. Ja, nyklippt. Jag kan säga, jag försvann till Warszawa efter förra podden. På svensexa. Mm.
Mm. Blev och då blev hämtad. Du klippt på svensexa?
Ja, jag blev klippt men sen fick jag snygga till det lite. Det var, jag fick en fin mustasch också. Ah. Som jag hade så här, de färgade med någon jävla hennafärg. Så jag såg ut som en riktig sån här porrskådis. Och så hade jag typ, tror jag, det såg bra ut framifrån. Men i bak i nacken hade de gjort i tre olika nivåer så med raka apparaten. Så det var typ 3, 6 och 9 mm och sånt där. Det tittade inte jag på. Så jag gick runt där i godan ro och hade det trevligt men... Ja. Lite får man ta.
Ja. Sen kan jag säga så här, min fru fräschade upp för några dagar sedan håret för 1400 kronor. Jag såg ingen.
Nej.
Och du klipper det för 600 spänn och det syns.
Ja, inte ens, knappt det nu. Nu gick jag till mina kompisar med. Som kostar 170 kronor. Ja. Så det vet jag. Ja, precis.
Frågan är vem som får ut mest av det, min fru eller vi killar.
Exakt.
Som blir långhåriga och sen klipper oss kort.
Vansinnigt dyrt att klippa sig alltså just för tjejer. Det där vet jag. Det min blivande fru också. Hon sitter på... Salongen tar ju 3 timmar också.
Ja.
Och det kostar därefter, det kostar en 1500 spänn. Mm. Men du? Mm. Fint kostnader. bara för att liksom när vi ändå är inne på det.
Precis.
Vi fick en fråga här av en poddlyssnare som heter Oskar. Det här var ett tag sedan. Oskar Salomonsson skickade in och lite nyfiken på kostnader. Jag tänkte vi börjar dagens avsnitt med kostnader. Han är lite sådär, vad kostar en STC-bil?
Louis Hamiltons frisyr.
vad kostar en Formel 1-bil? Vad kostar en VRC-bil? Vad kostar en rallycross-bil? Mm. Och det är inte helt enkelt att bara säga att si och så kostar det, om jag förstår allt rätt.
Jag skulle vilja säga att det är i princip... man får dela upp det i fabriks, semifabriks, privat och amatör. Mm. Och då kan man kanske kan hitta budget i semifabriks och proffs och amatör. Men i fabriks så går det inte att få fram en siffra på vad det. Det gör det. Man kan ju googla på det. Man kan fråga runt och sådär. Och då hör man att Ferrari har 3 miljarder i budget. Mm. Och så säger man så här, kan de verkligen ha det? Nej, det tror jag inte de har. Jag tror inte att de har alltså 3 miljarder kronor och sedlar som de lägger upp så, utan de har ju in-house byggen om du förstår, som säkert kostar x antal miljoner men som räknas som trippeldubbelt och sådär. Mm. Sen finns det en status också i, ta DTM till exempel, så finns det en status i att bilarna kostar en viss summa pengar, att det liksom är exklusivt, ungefär som i kläder, att du tar en piqué som kostar 200 kronor och så köper inte så många den och så höjer du priset på han till 1200 kronor och så blir den helt plötsligt intressant. Mm. Det finns ju med i det också då, men det, just Formel 1, MotoGP och rally VM är nog svårt att sätta en definitiv prislapp på.
Jag tänker just eftersom där sker det så mycket utveckling och så på bilarna och de byter delar och så, det går liksom inte att...
Byter reglement, det är lite för ofta har de väl gjort i slutet här. Jag har gnällts mycket på att man inte håller sig till ett reglement. Då. Tittar man på Formel 1 då, när det byggdes upp så var det ju för länge sedan. Och då körde man, en av de största kostnaderna man har idag och alltid i all motorsport, det är egentligen motorkostnaden. Mm. Tar den som billig sport och bred sport som speedway. Så är det just motorkostnaden som är dyr liksom, att driva och utveckla motorer. Det är viktigt att ha bra motorer och sådär. Så motorkostnaden är väldigt viktig. Och när Formel 1 började och långt in så körde man, när det började ta fart här på 70-talet, så körde man enhetsmotorer. Mm. Inte med flit, utan alla körde i princip med Cosworth V8-er. Mm. Ford Cosworth V8-er. Efter det så tog det fart med turbomotorer och så har man gjort om reglementet. Och de sista reglementerna nu är ju oerhört komplicerade och dyra och det är svårt att sätta liksom en... Ringer man till någon så säger de 1,5 miljoner miljarder i motorkostnad eller 1 miljard eller sånt där. Och det ska man nog ta med en nypa salt, men det är oerhört dyrt. Mm. Just motorkostnaden.
Ja, jag tänker i Formel 1 så där känns det ju som att där går det nästan... Och där, jag menar, där kan ju inte du gå... Ja, du kan ju köpa gammal Formel 1-bil kanske på Blocket eller någonting, men du kan ju inte gå och köpa en Ferrari.
3 miljoner kostar den.
Ja, precis. Ja.
Då köper man en mm. gammal bil och så mm. köper man en Ferrari, kanske man kommer upp i 6, 7, 8 miljoner. Mm.
Men jag tänker, du kan ju inte ringa till Ferrari och säga, tjena, jag vill köpa era nya Formel 1-bil som ni kör med här 2017.
Nej, det, Formel 1 är lite komplicerat då, i och med att du ska utveckla din egen bil och du ska, mm. ja, men nu behöver du inte motorn då, men ett tag så skulle du utveckla din egen motor, din egen växellåda och din egen bil för att kunna få delta i Formel 1 överhuvudtaget. Så det var svårt liksom att köpa en. Nu har ju Haas köpt grejer och nu delar man ju motorer emellan varandra, även om det finns diskussioner om det är bra motorer man får utav varandra. Men Mercedes ger ut motorer och Ferrari ger ut motorer bland annat. Och Renault. Mm. Så vet.
Jag tänker på rally, där är ju lite mer konkret ändå. För där kan, nu i år kan du ju kanske inte riktigt köpa, för det finns ju knappt några bilar av de här nya modellerna. Och de tillverkas ju efterhand. Men jag vet, tidigare så har du pratat om summor för sådana bilar på kanske 1 miljon euro ungefär. Mm. Alltså att ska du köpa en så får du punga ut med ungefär 9-10 miljoner. Mm. Men då får du en bil och inte så mycket mer. Att,
nej, och om du tittar på det, ett av det häftigaste reglementet var väl 2005, om vi glömmer grupp B-bilar. Mm. Men 2005 då hade man aktiva diffar och man hade väldigt snabba bilar då 2005. 2006 kanske, jag är lite osäker på det, när Subaru ledde utvecklingen och sådär. Och då kostade de väl ungefär 6-7 miljoner. Mm. Det man inte tänker på när man köper en bil för 6-7 miljoner är att du måste köpa kanske 3-4 bilar till. Mm. Till den här bilen i reservdelar. Så att för att köpa en bil så behöver du köpa kanske grejer för, ja, inklusive bilen, för 20 miljoner då. För att kunna vara konkurrenskraftig. Mm. Tar det nya TCR-reglementet nu så kostar en bil ungefär 1 miljon.
STCC, ja.
Ja, mm. det är som börjar nu. Det kostar ungefär 1 miljon plus minus.
Ja. Själva bilen.
Ja. Mm. Sen behöver du ju ha kanske en och en halv bil i reservdelar.
Ja. Så att du börjar... Men köper man det, köper man som en bil? Eller köper man...
Audi har sålt 90 bilar. Ja. Har jag förstått, är det bäst att säga. Deras bilar kostar 1,2 miljoner då. Mm. Och det är lite... Man behöver ha, som jag sa, man behöver ha kanske en och en halv bil direkt i reservdelar. Då. Så att du köper en bil för 1,2 så behöver du behöver köpa grejer för nästan 4 miljoner för att kunna hantera en bil för 1 miljon.
Mm. Och STCC går ju att göra, alltså det går ju i rally givetvis också, det finns ju sådana som gör. Och jag vet ju när Tideman och PG Andersson och de här har kört VRC-klassen, hyrt in sig, fått en Ford, halvtaske Ford från M-Sport som har gått några år. 1,5-2 miljoner kanske bara liksom hyra, sen så tror jag det tillkommer däck och personalkostnader.
Ja,
du får väl kanske med någon ingenjör från M-Sport då till exempel, men det är jäkla mycket pengar för att starta en tävling.
Får du den bästa ingenjören från M-Sport?
Nej, det får du verkligen inte. Jag säger det är jäkla mycket. Jag förstår ju varför, som Pontus där som brände sig lite något år när han tog VRC andra gången här, eller om det var tredje, så blev det inte så bra. Den hängde inte med för 5 öre. Han var halva liksom längre bak, eller inte så högt upp som folk hoppades. Han var ju ändå topp 10, men det var... Mm. Och då få och lägga så mycket pengar på en tävling när han kan köra VRC 2 då, och få betalt, mer eller mindre.
Det finns ju ingen... Alltså, jag bestämde 1991 att nu ska jag köra för att få betalt. Mm. Sen kan man ju alltid liksom... Ja, men har man en mamma som städar på Länsstyrelsen och en pappa som kör lastbil, då har man liksom inga pengar.
Nej.
Och många har fått för sig att jag är duktig på sponsorer, vilket jag aldrig har varit. Men av någon lustig anledning så har det liksom spritt sig att Jan Nilsson är duktig på sponsorer. Men det har jag aldrig varit, utan jag har faktiskt fått... Jag har inte haft så mycket sponsorer. Och inte köpt in mig någonstans, utan jag ramlade in liksom på ett bananskal på sportsliga meriter, och sen så har jag fått kört allt från gratis då. Då har jag kanske fått ihop lite sponsorer, 50 000 så att jag klarar mig och kunna betala kläder och mat och lite sådana saker. Och sen har det liksom gått över till betalt. Men man ska alltid sträva efter betalda styrningar självklart, även om det inte är den klassen man vill köra i. Mm. För skaffa sponsorer och finansiera sin sport när det blir så dyrt som motorsport är, drar väldigt mycket negativ energi. Det är svårt att bli den där betalda chauffören om du hela tiden ska hantera en massa sponsorer. Mm.
Jag tänker just på rallyen då. Där har
du var väldigt negativ till sponsorer. Det var inte så jag menar. Utan sponsorerna är ju, jag har ju hjälpt Volvo med sponsorer. Mm. Och jag har liksom haft relation till sponsorer. Och när jag dävlar för Porsche så hade ju de sponsorer. Så att jag har ju hanterat sponsorer mycket. Men om man vill bli liksom riktigt, riktigt bra så man får betalt. Mm. Då finns inte tiden över att skaffa, hantera sponsorer samtidigt som man också ska bli professionellt och få betalt. Mm. Tyvärr. Mm. Eller tyvärr säger jag. Det är klart, det finns ju någon som har lyckats med det, men det är jättesvårt.
Ja, det förstår jag. Men du, rally som sagt, det går ju, där kan du köpa en Volvo 240 och fixa till.
Körde jag. Det var så här att på 90-talet så var jag väldigt bra på regn. Mm. Och jag var väldigt dålig, eller väldigt bra på regn och väldigt bra på asfalt. Men så fort det blir upptorkande så tappar jag liksom rytmen och självförtroendet. Mm. Och hur åker man till en bana och tränar upptorkande?
Ja, det är inte så lätt.
Nej, det är inte så lätt. Utan man kommer ju oftast till en bana, egentligen regnar det, eller ja, så exakt. Oftast är det topp.
Då körde jag F1-testerna, nu försökte de ju på någonting. Körde du tankbilar och la ut vatten på Barsa-banan där. Men det gick ju inte. Alltså, där fick du väl upptorkande, för de fick ju inte regnförhållanden. För det torkade
ju
upp.
Ja, det torkade ju bort. Ja. Och när jag testade däck åt ett väldigt känt däckmärke, då gjorde man så. Då åkte man ut med tankbilar och så gjorde man upptorkande. Men om man inte gör det då så... Så på vintern då så körde jag originalkuppen. Mm. Jag körde en 3-4 i mitten av 90-talet och upp till 98 eller sånt där. Jag körde 5 go-kart-tävlingar, jag körde 4 rallytävlingar och jag körde en 17 standardbilsracing. Mm. 17 ställen, Australien och Kina och Hongkong och Frankrike och Italien och Portugal, överallt jag var, som inte, det fanns ju ingen tv då, ingen webb som man kunde söka på, så ingen visste ju att jag var borta i världen. Så men jag körde 27-28 tävlingar och då var originalkuppen oerhört bra att lära sig köra på grus, is, modd, snö.
Mm. Och då fick du lite det där upptorkande stuket också, alltså, då, eller?
Ja, alltså upptorkande blir det ju inte, men det blir ju att du har, när du kommer till en kurva så har du Du kan inte förutbestämma vad det är för grepp. Nej. Utan du måste helt enkelt liksom sluta tappa själv dåligt. Alltså, jag var tvungen att lära mig att få rytm på när det inte var så. Så att rally gav mig självförtroende tillbaks. Och sen vart jag också väldigt bra på upptorkande då, när de få gångerna blev. Mm. Mm. Tommy Rusta körde ju då.
Och det var ju han som också i rallyskogen då.
Nej, han körde ju racing. Ja. Han körde ju för Nissan, han var ju anställd av Nissan, han körde där, och han är ju, det vet vi alla att han är duktig att köra i grus och sladd, och han kom ju från rallycross också. Mm. Det var han som tog mig på upptorkande jämt.
Ja, okej.
Okay. Och på sommaren då så skulle vi köra warm up på Falkenberg var det. Mm. Och Tommy Rusta och jag åkte ut där, och det var 30 minuter warm up på morgon i upptorkande, och jag bestämde mig för, och han också, för vi tyckte jättebra om varandra, men inte på tävlingsbanan. Och då tog han på upptorkande, och då körde jag fort. Då kände jag liksom, nu har jag koll på det här också. Det var 90...
Vad hade du fått där på det?
Det fick jag ju
i rally-sessionen. Men vad betalade du för att köra det?
Jag körde Svenska rallyt, gick då bland annat ett år där, och sen så körde jag Rally Nordvärmland och en massa tävlingar så där. Och då la jag 37 000 kronor på och köra de här tävlingarna. Och då hade jag slitit inte så mycket däck.
Men 37 000 inklusive bil? Eller?
Ja, jag fick låna bilen av Volvo. Det var Volvo som ägde bilen. Men en Volvo originalköpbil är ju liksom ingenting som man ramlar baklänges för om man hade fått köpt den heller. Då.
Nej.
Men nu hade Volvo en bil som jag lånade av dem och körde runt med det. Och så var Cecilia Kåberg heter hon nu för tiden. Mm. Då hette hon Cecilia Turner. Tina Törners syster och Emil Kåbergs fru var kartläsare åt mig.
Bland men du, var det inte, gjorde inte du någon krasch i svenska?
Nej, det tror jag inte att jag gjorde. Jo, det slog väl runt där. Och då kom jag ihåg Cecilias pappa var intervjuad i radion, och då sa han tack herregud att hon har överlevt. Janne Flash har gett en mardrömsresa genom Värmland, sa han. Folkrace från Säffle.
Ja, ja.
Ska han få stryk för det egentligen?
Ja, det är faktiskt så.
Det var roligt faktiskt sagt.
Ja, det får man ju säga. Men du, vad kan jag kan bara titta här, en 940 Volvo originalkuppbil här, ska vi bara se om jag hittar någon bara när jag gör en sökning. Hittar ingen bara för det. Nej, men jag en bygg... 80-90 tusen ser det ut att ligga på, ja, jag... en självbil liksom nu.
Flash Engineering byggde ju faktiskt den absolut värsta, original, bästa originalkuppsbilen någonsin. Och Kåberg köpte inte den. Jag sa till henne att du ska köpa den, vi kan ångra. Så hör du det här, Kåberg, så hoppas jag att det fortfarande gör ont i magen. För det gjorde den när han byggde sin egen sen. Så blev det jätte... Men vi gjorde en... Vi byggde en 940 på allt det bästa. Alltså motor och växel. Vi gjorde allt det bästa. Och den gick väl på ungefär 200 000 kronor.
Ja, okej. Okay. Ja, men för man hittar nu är det gamla annonser jag ser det här. Men
ja, så bygger han bilar mellan, där.
Ja, precis.
Våran bil, jag vågar ju aldrig tävla med han för han blir ju så fin. Så
men det är fortfarande, fortfarande så är det. Det är ändå så mycket pengar för en så låg serie.
200
000 det säger en del för att bygga bilen. Sen ska du ha däck och så ska du åka på tävlingarna och starta gifter på ett x antal tusen. Och
ja,
och
så det var ju inte några folk då, utan det var ju min, det var mina mekaniker på vintern, ja, som inte hade något att göra.
Precis, som jag tänker om jag skulle vilja starta nu. Då skulle jag nog få höja, då skulle jag nog lägga varenda krona jag har och liksom spara ett tag.
Ja, motorsport är ju inte, det är ju ingen, det kostar ju några kronor. Mm. Men om vi tar den här 200 000 kronors bilen då, nu vet jag inte hur gammal den är, men det kan vara en 7-8 år gammal kanske. Han säljer nog den kanske för 120-150 om man har skött den nu då, så att han har kanske haft en värdeminskning på 50 000, 70 000 på nästan 10 år.
Behöver man ha två i originalkuppen också? Eller det är så bra så att du kan, för det finns, det är Volvo så det finns så mycket reservdelar att fixa.
Ja, och sen så har du inga, alltså, anledningen när jag säger att man behöver ha så här mycket är ju, det beror ju på om du kör för dig själv, så att du deltar och du betalar alltihop, då åker du till en rallytävling eller en racetävling och så kör du, och så går bilen sönder, då lastar du åker hem, så tycker du inte det var roligt. Är du en fabrik eller ett semifabriksteam eller ett väldigt professionellt team då, så att du har väldigt mycket folk som betalar entré för att titta på det, eller sponsorer som bjuder dit kunder för att titta på det, eller du vet, bla 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 så här. Och så går bilen sönder och så har du ingen reservdel, så lastar du och åker hem, då står ju de där med lång näsa under liksom, fan, så här betalar jag 450 kronor för att se Janne Flash på Knutstorp, och så åkte han hem. Det får ju inte hända.
Nej.
Förstår du? Så dina krav på kostnader skiljer sig ju när du blir, alltså om du tänker, om du tittar på ett STCC-team för 15 år sedan, så, och nu har jag inga siffror på det, men säg att det var 4 förare som 95% av publiken ville titta på och betala entré för, och jag var en av dem då, och så var det väl Colchiago och Fredrik Ekblom och Rickard Göransson och så här. De måste ju köra hela tiden. Försör inte då. Då är ju alla som åker dit och dit i onödan och åker hem besvikna. Då åker de inte till nästa race eller tycker inte motorsport är speciellt roligt. För det skulle inte jag tycka.
Nej, så är det.
Det är ungefär som att gå på en ishockeymatch. Och sen när du sitter där och liksom, det här ska bli skoj, så blir det ingen ishockeymatch.
Nej. Det blir ingenting.
Eller Götas fritidsdag.
Tänk om alla hade haft sådana problem som McLaren. Tänk om Mercedes, Ferrari och Red Bull hade haft sådana McLaren-problem. Så att Haas och Sauber hade gjort upp där.
Liksom. Eller som de hade på 80-talet när de hade turbomotorer. Att i princip alla gick sönder.
Ja, precis. Ja.
Ricardo Patrese vann i Monaco 1980 någonting, eller 90, jag kommer inte ihåg, 80, måste ha varit 80, så vann han, hans bil stannade i tunneln på sista varvet, då vann han för att den gick längst, ingen kom till
mål. Det var ingen som tog målflagg.
Nej. Och det är ju inte så kul att kanske betalt 1000 kronor och sitta och titta på 2-3 bilar som kör de sista halvtimmen och sen kommer ingen till målflagg ens.
Nej, det är ju lite hyfsat antiklimax, får man ju säga.
Nu pratar vi Formel 1, där tittar ju alla på alla då som startar. Liksom. Det finns ju ett värde i liksom allihop. Men i mindre serier, då, som om vi tar till exempel STCC, så var det ju säkert 4 stycken som stod för 90% av publiken. Mm. Och de 4 måste ju alltid stå på startlinjen, oavsett vad som händer. Alltså blir deras budget mycket, mycket dyrare än om du hade köpt en bil och kört. För går din bil sönder på warm-upen på morgon, ja, då lastar du och åker hem. Och det skiter ju då publiken i.
Så är det ju.
För ingen... Ingen mer än din mamma tycker det är tråkigt.
Nej, att några till tror jag.
Nej, men förstår. Nej, men det, jag förstår väldigt precis. Svårt
liksom, ja, exakt.
Och vi har ju pratat om det, du och jag, hur svårt det är att få folk att förstå vad en budget är. Mm. Det finns olika typer av budget. Och det finns ju den här budgeten att vinna. Den förstår ingen. Bara de som kör för att vinna. Och det är ju bara Det är ju bara alltså i svensk racing på 20 år så kanske det är 4 som förstår vad en vinnarbudget är. 4 personer som förstår vad en vinnarbudget
är. Vilka är det då?
Ja, det är jag, Christian Dahl på Volvo som jobbar hos vd hos mig. Och sen är det Dick på...
Dixell?
Nej, Dick
Jönsson.
Jönsson, ja. Vigrot på West Coast Racing. Mm. Och sen har du väl Tommy Kristoffersson på KMS. Mm. Vi 4 vet vad det kostar. Mm. Sen resten av som har kört STCC under åren, de vet inte vad det kostar. Och har heller inte vunnit något.
Nej,
framförallt inte så att de blir ihågkomna.
Nej. Och vad kostade det då? Vad hade du för budget som när du drev ditt eget team om man säger så? Eller ska vi ta Volvo-tiden?
Ja, ungefär 50% av en racingbudget är personal, löner. Så att, och så det spelar egentligen ingen roll vilken bil du rullar in i trailern eller till banan. Så behöver du lastbilschaufför, mekaniker, ingenjör, du vet. Det är bara räknade. Och så när det blir så många människor som ska jobba med bilen, då måste du ha med dig kock. Och så fortsätter det liksom. Mm. Så att du får ihop en 25 personer som du måste ha med i ett racerbilsteam på 2 bilar oavsett. Och då spelar det egentligen ingen roll vad motorn och chassit och bilen och däckerna kostar. Sen kommer ju nästa dag, det är ju motorkostnaden är ju oftast dyr. Mm. Den är oftast dyr. Och sen är ju den största biten är ju utveckling. Mm. Det är ju därför det är teststopp i nästan all motorsport nu. För de får inte köra rally som de vill. De får inte köra racing, Formel 1 som de vill, ingenting. Så förarna har ju blivit sämre nu än de var på 80 och 90 och början av 2000-talet. Mm.
Men vad hade ni för budget?
I flashändering? Ja, vi hade i BMW-teamet då. Då tog ju BMW väldigt mycket budget då. Men då hade vi i pengar hade vi 13,5 miljoner på 10 race. Mm.
Och Volvo, på Volvo-tiden, vet du vad det var för summor då?
Ja, vi hade väl 13 miljoner också ungefär i budget. Men då hade vi ju bilar och reservdelar och en jävla massa grejer. Men vi hade det dubbla då kanske.
Om man lyssnar så låter ju det att nu är det väl mer värt i dagens pengar. Men när man hör rallycross-teamen låter det som att de har ännu mer. Och, alltså att de har budgetar på 30 miljoner idag kanske.
Mm, men det har de nog inte.
Nej,
det tror jag inte de har, men de har nog budgetar på ingen aning.
De här stora, då snackar de här 4 stora som alltså Volkswagen och Audi.
Ja, och då vet man ju inte vad Volkswagen har för budget. Alltså vad de själva har. Nu har ju liksom som du ser nu så är det ju Volkswagen äger ju all racing nu. Det är ju Seat, Audi och Volkswagen som kör i TCR. Det är i rally har de ju dragits ur. Ja. Men sen i rallycross så är det ju deras bilar som plus person som tar sig till finalen hela tiden. Mm. Vilket gör att om de andra ska ta sig till finalen nu så måste de skruva på budgeten. Mm. Och det gör de inte. Alltså många av dem gör inte det. Så att rallycrossen kommer ju gå in i en kris snart, ekonomisk kris, där några av de här som trodde att de skulle få motorer att ta starta med kommer på att vi kommer inte att klara det ekonomiskt. Och då säger deras fabrik att ja, men vi lägger inte in mer pengar. Och då är det ju upp till föraren själv att ta fram flera miljoner, vad det nu kan vara.
Ja, men man får ju säga, det är ju rätt tydligt ändå hur det har blivit, eller vilka som är i. För det är ju som du säger, det visst att Fordarna där har väl ändå kanske varit med lite grann.
Backerud, men det är ju väldigt bra.
Så är det ju. Ja. Nu gjorde de ju bort sig lite senast där. Ja. Men det är ju Audi, Volkswagen och Peugeot. Ja. Och det är ju fabriksteamen. Och sen Ford är ju också egentligen semifabriks. De är ju ganska uppbackade där.
Ja, kan bra resurser i alla fall har de.
Och det är ju de stora, de 4 stora nu som är i topp.
Resten är ju avhängda. Mm. Det är ju, så är det. De är med och fyller ut listan.
Precis.
Och så är det ju racing också.
Och det här pratades det om när det skulle bli ett VM och så. Det här var ju mångas oro och att
nu
det
är
skulle
vi
bli.
Och då fungerar det alltid så här, för att det här är ett mönster som alltid finns. Nu kommer någon att dominera och det är helt fantastiskt, Mattias Ekström. Mm. Nu kan inte jag hans sista race förra året. Om du lägger ihop hans sista race förra året med hans första race i år så har väl inte gjort något än. Han har ju vunnit de 3 första.
Ja, exakt.
Så tittar man på halva säsongen till slutet från förra året så är han väl nästan oslagbar. Ja,
han har varit Ja, han vann väl egentligen i stort sett. Han vann inte alla tävlingar, men han var ju, han plockade ju extremt mycket poäng. Han vann väl i Spanien och jag tror inte han vann, men han var ju i final hela tiden.
Mm. Men alltså du har ju, där har du 4 plus 3 då. Det är ju alltså 7 race det. Han har vunnit 4 av 7 race de sista, om du räknar i slutet av förra säsongen.
Mm.
4 av 7 race.
Mm. Ja, det...
3 första i år då.
Och han vann... Ja, han var 2 i Lettland där, som var 3:e sist. Han vann Barcelona. Så han vann Barcelona, 2 i Lettland. Och sen var han i final, jag tror han var 5 och 6 där i de sista i Tyskland och Argentina. Men...
Och så ja, de 3 första nu. Mm. Så det är ju en total dominans från slutet av förra året till, i dagsdatum. Mm.
Ja, nej, men
han är ju duktig chaufför, det är inte det. Det ska inte ta.
Men som det sagt, det är lite, vad tror du kommer ske? Kommer de här 4 fortsätta kämpa och satsa och rusta, och så får de andra vara i bakhaserna?
Det är ju så att Volkswagen är ju etta på allt de gör. De går de in i något så tar de hand om det.
Mm.
Och Audi är ju Volkswagen. Det är ju liksom samma Audi Sport och Volkswagen Sport och Motorsport och sådär. Så att det är väl stor risk att de tar ett grepp om det här nu. Som de har gjort om rally och som de gjorde om Le Mans. Och som de gör med allt.
Det är lite kul ändå att det är 2 olika märken ändå. Även om det är samma koncern, så är det ändå sådär.
Men det är ju de 2 märkena som satsar.
Ja, precis. Ja, så är
Volkswagen-koncernen och Peugeot.
Mm. Ja, du, jag tänkte
med
bara
lite och
block.
Ja, block där lite som ett semi-fabriksteam. Men då är de också semi-resultat,
ja,
om du
precis
ser. Liksom, det syns tydligt att de är med, men inte med.
Mm. Men du, jag tänker ju bara kort återkomma till det här med kostnader och motorsport på lägre nivå. Nu har vi ju i Värmland där rallybiltema, som det heter, för detta Rally Karlstad i helgen, med 209 anmälda rallyförare. Mm. Och sen kör de crosskart uppe i Höljes, North European Zone och SM. Mm. 237 anmälda. Där har du ändå, där snackar vi ju...
Bredder.
Ja, där är ju bredden.
Mm. Och STCC har ju också blivit bredd nu.
Mm.
Det har ju gått från elit till bredd.
Mm.
Och det kan jag väl säga, att alla de här teststopperna som infördes för länge sedan, och plus, vi får inte glömma att en av de största bilkriserna någonsin inträdde 2008.
Mm.
Och det är 10 år sedan nu, och det dödar ju elitracingen på nationell nivå.
Mm.
I många länder, inte bara i Sverige. Sverige höll ut till 2012.
Mm.
Och sen efter, och det var nog kanske en 2-3 år mer än andra småländer gör. Och med småländer menar jag alltså normala länder, och det är inte NASCAR och det är inte BTCC i England och det är inte DTM i Tyskland. De klarar sig ju för att de har liksom en annan historia och sådär liksom.
Mm.
Men NASCAR har haft sin beskärda del av den här bilkrisen.
Mm.
Och BTCC har också jobbat hårt liksom för att vara standardbilens, motorsportens mecka, så har de fått jobba hårt och kommit tillbaka nu de sista åren. Men om du tar Finland, Danmark, Norge, Holland, Belgien, Portugal, Spanien och alltihop där, så i princip dödades Italien.
Ja.
Dödades nationell racing.
Mm.
Så, men nu kommer det tillbaka på bredd.
Ja,
så
att, jag tänker ändå, och just om vi säger då 100 till 200 000 för en rallybil som en Volvo till exempel. En crosskart ligger någonstans där också, har jag förstått, mellan 100 och 200 000. Det är ändå ganska mycket pengar.
Enormt mycket pengar.
Och ändå är det
jag hade det aldrig klarat det om jag hade börjat nu, kan jag säga. Men
nej, och det är ändå så här, det är 4, ja, det är 450 förare som kör här i Värmland den här helgen.
Ja, och de många har ju inte de budgeterna då.
Nej, de har byggt dem själv kanske och fått ner, men ska du köpa in så verkar det vara liksom.
Men de köper väl begagnade och de pysslar och grejer, så att det är några i toppen som har de där budgeterna, och sen så resten är ju...
Ja, men när jag... Det är sjukt imponerande på den här nivån, för du kanske har Bosses bygg och Kalles fisk och någon mer sponsor liksom. Du kanske får in... Men det känns som väldigt många får ta väldigt mycket pengar ur sin egen ficka och liksom, de har det här som de åker inte på solsemester till Gran Canaria på ett år, utan de kör crosskart eller rally liksom.
Sonen eller dottern är allt i familjen. De har sin husvagn och så lastar de och så åker de iväg, och så alla pengar hela familjen får ihop går till det här, och all fritid går till det här. Det är det har fått väldigt lite cred motorsport, tycker jag, för att det är till skillnad från många andra sporter där de kan cykla själv, och så är det någon ledare som tar hand om dem, så måste familjen hålla ihop länge här liksom. Min pappa var väl med mig och körde lastbil ända till 2011. Det är ju, han var ju pensionerad när han fortfarande liksom hjälpte till och sådär. Det är inte så mycket sporter som är så.
Det är bara tanken som slog mig, men jag har alltid tyckt att det har varit väldigt, nästan all motorsport man är på, väldigt trevlig stämning. Familjärt, det kan ju bli lite otrevligt om folk är sura när de har blivit påkörda och sånt där. Men alltså, det är väldigt öppet, välkomnande och väldigt så här gemytlig. Och det måste ju hänga ihop lite med det här familjära. Och sen dessutom alla, det är individuella idrottare, men nästan alla är väldigt duktiga på att prata för sig. Inte vissa mer och andra mindre, men det är ändå det här, det känns som en väldigt... Jag tror att det är en stor del till att jag tyckte om att bevaka motorsport så mycket.
Jag tror att det finns en, om du tittar på STCC, så jämför det med ishockey. Så, som ett exempel då. Ishockey stänger sin mediala och publikkontakt för spelarna när de går in i slutspel. För de ska fokusera bara på det. Så motorsporten öppnar upp. Du kommer åt dem precis var som helst. Publiken kan gå och prata med dem vid bilen minuter innan de sätter sig och ska köra i 200 km i timmen in i första böjen. Mycket handlar nog om att sporten har inte haft den här liksom privilegierade situationen som fotboll, ishockey och friidrott de här har, att man kan säga att vi bryr oss inte i publiken. Utan vi har nog liksom fått jobba mot länsstyrelsen och mot pengar och mot buller och mot miljöpartister som vill stoppa rallyt eller racingen eller vad det kan vara. Liksom. Och då tränas man från ung ålder att hålla en sansad nivå och prata för sin produkt och försvara sin produkt framförallt har jag nu fått gjort. Liksom. Jag kommer ihåg när Miljöpartiet gick ut och berättade att de ville stoppa Svenskarallyt för att det gav träderna i Värmland en miljöchock när de här rallybilarna kom och körde förbi. Och då hade väl Svenskarallyt 130 startande, tror jag. Jag tror inte att det var speciellt många chockade träd där ute i skogen.
Nej, det känns inte som det.
Nej, det känns inte som det.
Möjligtvis skulle man kunna säga att alla de här tiotusentals åskådarna som åker runt och följer efter i spåren, men själva rallybilarna tror jag inte är problemet.
Jag tror jorden och Sverige är mycket större än problemet svensk motorsport.
De klarar nog det en gång per år.
Jag tror inte att det är där den behöver börja oroa sig. Det tror jag inte. Men det är så lätt att peka på det, och jag har fått hört det där så många gånger. Vi kan inte samarbeta med motorsporten för att vi vill inte synas i miljösmutsiga liksom, så säger jag, men Tingvalla isstadion då, som är Färjestad, tror ni, jag går på frisk luft. Men då är det så enkelt, avgasrör, nej, inte vara med. Skridskor, ja, men det är ju bra, det är ju inget illa för miljön.
Nej, precis.
Konstfrusen is var ingen tänkt på. Nej. Nu var det ingen kritik mot hockey och bandy och sådär, det var inte så jag menar.
Men nej, alltså, men jag förstår.
Vi pratar om den här diskussionen om varför de som håller på med motorsport oftast är bra på att prata. Det är väl för att de har försvara sig och prata för sin produkt.
Och sen, givetvis, det gäller väl fler individuella idrottare, men kanske inte lika mycket som en friidrottare. Som, visst, den kan vara behov av att få positiv PR och synas och få kanske någon sponsor, men i motorsport så är det väl... Där handlar, eftersom det är ganska dyrt som sagt, och att syns du, får du lite tidnings och tv och radio, framförallt tv kanske, men syns du där så blir du ju ett namn.
Fast det har förändrats, liksom, det märks. Du tittar på, jag gillar ju inte fotboll, det är ingen ställningstagande, utan jag tycker bara att jag tycker hockey är roligt, men jag kan ju Messi, jag kan ju Zlatan, jag kan ju Ronaldo och han som Bits, vad heter han?
Suarez.
Så att lagidrotten har ju också gått över till att det finns personer i lagidrotten som blir stora liksom. Så att du behöver nog, alltså alla idrotter söker ju efter efter den här personen liksom att hänga upp det på. Mm. Zlatan har ju varit på gott och ont givetvis den tongivande personen i svensk fotboll. Mm. Kanske håller tillbaks några som skulle ha blommat ut om inte han hade funnits där och sådär, men det är en annan diskussion. Men alla sporter söker idag och du kan inte liksom leva på att du är bara Färjestad idag, utan folk köper biljetterna för att gå på Färjestad matcher och titta på vem det nu är.
Mm. Ja, men Dick så Axelsson, är det ju. Ja precis.
Det är inte bara, klart att det är inte bara ju... för att Dick Axelsson är bra hockeyspelare som han kommer till Färjestad. Det kan jag aldrig tänka mig, utan diskussionen har säkert varit i rummet också att han är populär liksom, och skapar för och emot. Eller,
Ja, men det är jag helt övertygad om också. Men det är ju samma, det är ju som du säger, och jag tror Zlatan, om vi är inne på han, han insåg väl det där efter några år, eller liksom kände att han kunde lägga mer kraft på det och började med Volvo och sitt eget klädmärke och nu kommer det parfym. Ja, och Paul Pogba som gick till Manchester United där, han har ju någon, de körde ju, det var ju lite så här anmärkningsvärt, men det var ju på hans, på, under en match där så liksom var det långa reklam, alltså på de här ljusskyltarna som ändrar, vet du, så var det ju stort med hans... Twitterkonto och hans hashtag och sånt här, vad man kunde göra en hashtag så det syns, så hans figur kommer fram liksom, hans emoji-figur och sådana saker. Och det så där och då har det till och med kommit till Manchester också. United som alltid varit en sån här klubb där ingen är större än klubben. Mm. Det var liksom därför Beckham fick lämna, för att han började bli för stor för klubben delvis då. Mm. Och till och med en sån klubb. Mm. Ja, så det som du säger, det börjar svänga, men motorsporten känns ändå som att ja, men det du,
vi har ju varit där.
Jo, men precis, och, det, och sen så är du sur och grinig mot media och fans och motståndare. Så det förlorar du ju bara på, såklart.
Om du inte du är Kimi Räikkönen.
Ja, exakt.
Men det funkar ju liksom, det funkar ju med en Björn Borg.
Ja.
Idag är alla Björn Borg. Mm. Det går liksom inte.
Nej.
Men då hade de Ilie Anastase och allt vad de hette och McEnroe och sådär som skapade känslor runt om Björn Borg. Så var han Iceborg. Liksom. Då blev det Iceborg då när han egentligen bara var tråkig.
Mm. Ja, men det är ju så. Tänk om alla hade varit Kimi Räikkönen i Formel 1. Då hade det varit ganska jobbigt faktiskt. Men nu blir han liksom en liten
nubba. Det finns en Vettel också som tur är. Eller som tur är. Men liksom de fattas ju de här Eddie Irvine och Herbert och de här som liksom livar upp stämningen lite mot dem som var seriösa då.
Mm.
Eller seriösa, ursäkta. Det är ju också alltid så. Är du sur och grinig, är du seriös, är du glad, så är du oseriös och clown. Mm. Jag har också fått hört eftersom jag är konstant glad.
Just det.
Men vi kommer tillbaka till kostnader där. Man måste dela upp det i olika kostnader och det är ju utvecklingen är det dyra.
Mm.
Det är ju det dyra. Mm. Och det försöker då motorsporten på olika sätt att begränsa utveckling. Så att det inte ska bli. Jag kan ta ett exempel. Vi bytte från Sachs-stötdämpare till Lindstöt-stötdämpare på BMW-bilarna.
Mm.
Och det kostade oss 750 000 för 2 testdagar att göra det. I däck, motormil, ingenjör, barnyra och typ. Ja, då bytte vi ut några stötdämpare som inte någon i publiken såg.
Mm.
Och så fortsätter det så, hjulupphängning. Sen hade vi fria däck när jag började, förstår du? Alltså det kom långtradare och backa till med bara så mycket däck så du förstår inte. Och Michelin kom upp med lastbilar och sen så satte de på däckarna på bilen och så tog de tillbaka dem efteråt så ingen konkurrent skulle få se dem. Och så tog man bort det och gjorde enhetsdäck då. Det har man i F1 och rally och allting nu. För att...
Men rally till exempel, där vet jag, där klagade de i år nu när de hade 32 däck över hela tävlingen. Så ingen körde för fullt på Shakedown till exempel för att de fick inte ha några speciella däck där.
Nej.
Det var lite grusigt efter ett tag. Och sånt där är ju på gott och ont. 4 däck till. Vad kan det, liksom, det är ju ingenting i det stora hela.
Nej, och det är jätte... Alltså det jag håller med dig. Och de har ju så svårt att balansera det där givetvis. När vi hade fritt med däck, både i rally och racing, då hade vi ju däck till alla. Körde vi ju fullt igen. Och hade ju däck till kvalet och däck till racet och däck till andra racet och däck till temperaturer och banor och snabba däck och långsamma däck och däck som ska hålla under inbromsning. Det var ju däck överallt. Men, och det var ju roligt. Och speciellt för mig var ju det roligt.
Ja, förstår jag.
Som stod där och
pekade. Det är väl som en dröm det att ha.
Ja, visst är det. Men det håller liksom inte. För skillnaden också mellan de som är bra och de som inte är bra blir, eller som inte har de här resurserna blir också så stora så att då slutar de.
Mm.
Då blir det de här 4 som jag pratar. Det blir 4 stycken som 8 bilar som kör då.
Mm.
Och det vill man ju inte heller ha.
Nej, precis.
Det är en svår balansgång.
Mm.
Men ska man generalisera lite så, så vad vi har hört om, vi ska avsluta med kostnader lite då, så är det väl så här att Formel 1 har man väl hört, finns inga bevis på det, kostar en 3 miljarder då, att vinna.
Mm.
Rally har jag hört, jag vill säga, det kostar uppåt 1 miljard, 700 miljoner att driva ett rallyteam på VM-nivå.
Mm.
MotoGP har jag hört att det ligger på ungefär samma, 700 miljoner ungefär för att driva ett MotoGP-team på hög nivå.
Mm.
Sen går vi ner till nationell racing. Och då är det mycket enklare.
Mm.
Och då, som jag sa, då spelar det nästan ingen roll vad du rullar in för bil. Om du ska ha ett professionellt team alltså, som ska vinna race, så har du ju liksom, den stora kostnaden är ju personal, det är ju 40-50%. Sen har du 10% utrustning.
Mm.
Och sen så har du då bilutveckling och allt möjligt där. Så säg att det, för att köra, om Flash Engineering då, mitt gamla team skulle öppna upp igen och så köra STCC 10 tävlingar. Nu kör de 7 tävlingar, men de måste väl upp till 10. Vi säger 10 tävlingar, tester och allt möjligt. Så gör vi över med ungefär, ja, ens TCR-reglementet nu kanske ungefär 10 miljoner.
Mm. Så det är mindre än vad det var?
Ja, än vad du hade. Det är det, men inte så mindre.
Nej,
som,
nej.
Alla tyckte att det skulle bli
jättemycket.
Men grejen är ju att de som kör idag, de har ju kanske 1 miljon i budget, 1,2 miljoner i budget. Därför att det finns inga Flash Engineering, West Coast Racing och Polestar där nu.
Nej.
Som har de här 10 miljoners budget. Och då kan man säga så, oj, vad är det, varför blir det så mycket dyrare för er? Ja, till att börja med så betalar ju vi löner till förarna.
Mm.
Det gör ju inte de här små teamen som kör nu, utan det är oftast pappas son som kör.
Ja.
Han får ingen lön, jävla ungen. Så bortskämd ska det inte bli. Så att, men de här 1,2 miljonerna som de säger att de behöver nu, det räcker inte heller. Så när de har kraschat och så där, rasar lite motorer och sen så visar det sig att de här Honderna hänger inte med eller något annat bilmärke hänger inte med, så att man måste börja testa för att försöka vinna. Om man kör för att vinna så, ja, då är de där pengarna uppe i driftbudget på kanske 4 miljoner.
Mm.
Snabbt.
Mm.
För då, liksom... behöver du, då säger du så här, jag kommer ihåg när rallycrossen sa så här till mig att om du vet, vi vill inte bo på hotell. Den kostnaden spar vi in.
Mm.
Nu kommer det ingenjörer ifrån Volkswagen. De bor ju inte bak i trailern på madrass.
Nej, det känns det inte som.
Så det har ju ändrat sig.
Mm. Jag vet, när jag var ju uppe på, i Höljes där när Volkswagen testade med både Kristoffersson och Solberg. Och det satt ju alltså, och då var de få den här gången, men det satt ju, jag tror det satt 4 eller 5 ingenjörer vid datorerna.
Mm.
Och liksom höll på.
10 000 kronor i dagen.
Mm, och satt och liksom kikade och Johan sa ju det, det här var få, men det var ju mycket mer än vad han var van vid. Så där ser man ju bara vilken satsning det är.
Och de bor ju inte i trailern.
Nej.
I en husvagn på Höljes, utan de bor ju på hotell.
Ja,
de kommer ju inte, en polo från vart det nu Hamburg, utan de kommer ju med flyg och hyrbil och grejer. Mm. Så att det, men när du är i den där liksom, när du inte är inne i den där vinnarcirkeln, då tittar du på kostnaderna och så hör du då att vi säger att det kostar 13 miljoner att vinna.
Mm.
Då tänker du så här, det gör det inte. Därför att kolla här, jag är ju bara över med 3 miljoner eller 2 miljoner.
Mm.
Men då vinner han inte heller.
Det är väl så.
Och så fort han ska börja vinna då måste man ta en snabbare chaufför. Då ska han ha betalt.
Ja.
Och sen behöver man en ingenjör, för det vill han ha då. Då ska han betalt, då ska han ha hotell. Och så börjar han där liksom upp då.
Ja, det är, som sagt, personalkostnaden förstår jag sticker iväg.
Ja, det är 40-50% av budgeten är personalkostnader. Mm.
Du, på tal om svensk racing.
Mm.
Vi pratade ju om STCC i förra podden.
Mm.
Såg du något av premiären eller?
Ja, jag såg premiären.
Vad tycker du om, vad är dina intryck?
Ja, kan vi börja med de negativa intrycken och så slutar vi med de positiva. Det var väl kanske inte så mycket folk där som jag hade hoppats på. Det var ju en
7,5 hävdar de, men ja,
för det har varit någon nolla kanske.
Mm. Jag tyckte inte det såg ut att vara så mycket, men
nej,
jag var inte där så jag kan inte svära på.
Nej, men jag såg ju på TV, jag har ju varit där förut. Men skitsamma, det spelar ingen roll. Det är ju i början här nu då, så att det var, men jag hade kanske hoppats på lite mer publik, men det var inte så mycket. Jag ska berätta för efter poddprogrammet hur mycket folk jag tror det var. Och sen så tycker jag det, alltså jag gillar ju TCR, det är ju liksom, det är ett reglement kanske för mindre mästerskap.
Mm.
Och så är det framförallt internationellt, så det är ju bra. Men det är väldigt svårt att se skillnad på bilarna.
Mm.
Jag ser liksom inte vad det är för bil. Det ser ut som en JTCC-bil för juniorer som åker omkring. Sen så var väl racerna inte så tuffa som jag tyckte.
Lite små saker hände, men inte...
Jo, det var ju mest påkörningar och körningar. Ja. Men det, jag kommer till det positiva sen. Det var väl inte så mycket fighter om segrarna och sådär som jag hade hoppats på. Som jag tror att många hade hoppats på. Så att det var väl det negativa med TCR då. Det positiva var väl att det var kul med ett större startfält igen. Det är ju alltid kul med bilar.
Mm. Det skulle varit 21 men det blev 19. Det var lite från sista minuten från fall. Men...
På elitnivå så är aldrig mängden bilar viktigt tycker jag. Utan kommer det upp till 17 bilar så att det liksom ser bra ut på de här små banorna. Mm. Det är vilka som kör som är viktigt. Och där har ju STCC lite att bygga på just nu. Då. De har väldigt mycket folk som inte vet vilka de är och vad de heter och vad de kan. Och kanske ingen riktig trovärdighet sportsligt sådär som STC som ett SM borde ha. Men skitsamma, nu var jag negativ igen. Det var kul med många med att det var 19 bilar på startlinjen. Det var kul att de kraschade. Kanske inte så kul för de som kraschade men eftersom bilarna inte skapade någon speciell omkörning och speciellt tuffa race så från publik sett så är det alltid kul att se en krasch. Och så säger folk så här, usch vad sa han nu? Men det gör de.
Ja, men så är det ju.
Ja, det. Annars sålde man inte kraschfilmer på,
precis.
Som folk köper som fasen om inte det var det. Så det hände ju lite, det var lite avkörningar och sådär. Sen tycker jag synd om killarna som ska betala alltihop där. Det är inte roligt, men det är en annan fråga. Men det hände lite krascher så det blir lite action. Sådär. Och sen så vann väl de som skulle vinna, va?
Dahlgren gånger två och Ekblom.
Ja.
De rutinerade rävarna.
Ja, så de är ju gamla och trötta, men de är ju inte så gamla och trötta. De tillhör ju den eliten som kommer ifrån 90-talet och början 2000-talet när du tävlar och testar så mycket det gick.
Jag känner så här, lite trist att det är dem, men samtidigt jäkla bra måttstock för de andra.
Det kunde inte vara något annat än dem.
Nej, men jäkla bra måttstock för de andra och nu det här krävs för att vi ska lyckas.
Men jag tror att om man ska titta nyktert på STCC nu, och det måste man ju göra, sen kan man ju vara liksom, då kan man säga så här, det är inte så mycket publik. Det är inte så stort intresse, bilarna är inte så coola. Det positiva var att det syntes inte att de inte gick så fort på TV.
Nej.
Det såg okej ut, det såg bra ut på TV. Så det var ju, det var ju okej. Men de som kör är ju juniorer. Det här var alltså, förutom Fredrik Ekblom och var det här JTCC för 7 år sedan. Då hade det här varit liksom en supportklass till STCC. Och man behöver liksom bygga
förutom
upp.
Poker.
Ja, poker är alltid supportklass till STCC. Ja. Oavsett vart han är, nu är han STCC. Nej, men det är klart att det kan bryta ut och det finns någon där som är äldre. Och så. Men jag menar alltså, storleken på bilarna, förarna som körde är ett JTCC startfält. Och de STCCs är ju viktigt nu att det som är viktigt nu är att killarna blir bra. Att de kör ifrån Robert Dahlgren och Fredrik Ekblom och Johan Kristoffersson och racerna han kör. Vilket de inte kommer att göra. Men det är ju viktigt. Så att de anser sig. Och sen att STCC lyckas bygga de här som stjärnor.
Ja, men det är väl så.
Men det kommer nog att ta en 5 år.
Jag är ändå lite fascinerad över medieutrymmet STCC får ändå, trots allt. Trots, jag menar, för TT är helt på. Tidningarnas telegrambyrå, de liksom följer det här och kör du ut race för race i liksom TT-kanalen liksom när första racet var klart, andra och tredje. SVT kör live och sen, ja nu vet jag inte, det är väl de två då, men det är ändå, är det för att det är ett svenskt mästerskap tror du som att det liksom
nej,
ändå,
nej.
Eller är det gamla meriter eller vad är det som
gamla
gör
meriter.
Att... För jag är ändå fascinerad, för jag ser...
Jag ska ta STCC, det är kanske inte många som lyssnar som förstår det, men när STCC byggdes, då fanns det redan väldigt mycket bra chaufförer där ute. Fredrik Ekblom, Janne Flash, Tommy Rösta. Jag kan fortsätta i all evighet. Så liksom, och Carl Thiago. Sen kom ju BTCC-stjärnorna hit och körde med Calvin Burt. Och i slutet så kom Colin Turkington. Du hade han som blev tvåa i, bara för att säga vad han hette nu, men i Nissan var här och körde. Alltså, du vet, det var STCC var kanske, om vi räknar bort NASCAR då, som är en amerikansk företeelse. Det finns ju amerikansk fotboll också, det räknar vi också bort när vi pratar bra fotboll och så. Men om vi räknar bort NASCAR så var BTCC 1 och DTM 1. Sen var Australien tvåa eller trea. Och sen var STCC liksom. Mm. Det var så bra. Förarkvaliteten var oerhört hög. Mm. Bästa ingenjörerna var här, BMW. Alla hade liksom jätterespekt för STCC. Mm. Och den respekten och den kvaliteten lever kvar i STCC. Mm. Kanske inte riktigt motsvarar just nu, sista åren, efter den här kaoset som blev med ekonomin i bilindustrin. Det var ju inte bråket i STCC som knäckte STCC, utan det var ju pengakrisen i bilindustrin som knäckte all racing och motorsport. Inklusive F1 var väl nere på 16 bilar ett
tag. Ja, ja, precis. Det var ju riktigt illa där ett tag.
Ja,
det var
det. Och NASCAR har väl halverat sig, men de halverar sig från en hysteriskt stor mängd. Så att det är fortfarande en stor mängd bilar som kör, men hälften av det som var innan bilkrisen. Så att STCC har klarat sig oerhört bra från 2008 till 2017.
Jag säger inte att det är dåligt, men jag är bara förundrad över att jag tycker det är jättebra. Jag tycker de borde, alltså SVT gör ju ett jättejobb där med egentligen svensk motorsport med rallycrossen och STCC då, och även RallyX Nordic och allting. Ja. Men det är ändå så där, just att TT som man tittar då, det kändes som att all annan motorsport behandlar dem ungefär som att, ja, men vi gör väl en notis på 800 tecken.
Men det är de värda.
Förutom Formel 1.
De är värda det, historiskt.
Ja, ja, men alltså STCC var liksom...
är så bra. Ja. Men det har varit så bra. Alltså, jag som var mitt uppe i det då, vet ju att alltså mellan 97 och 2011 så var ju STCC något hysteriskt stort.
Jag vet inte om det var ni som skickade ut det eller om det var STCC själva, men det kom ju varje år sån här pressklipp och sånt, alltså hur många artiklar hade skrivits. Du var ju ofta i topp, kommer jag ihåg, men själva STCC låg ju, det var ju extremt mycket artiklar och utrymme i media.
Ja, och sen så det gjordes ju undersökningar under 10 års tid utav Expressen och utav andra och sådär, och då var ju fotboll störst, hockey tvåa och STCC trea. Mm. Och då säger så här, jo, men de är mycket större, och friidrott var ungefär lika stort, vi pendlade där, och handboll pendlade liksom, det var så här. Det ingen tänkte på när de liksom sa, jo, men handboll är nog kanske större, friidrott är kanske större, så där. Det ingen tänkte på var ju att fotboll är ju världens största sport, internationell. Ishockey är väldigt stor, speciellt i Sverige. Mm. Är väldigt stor. Friidrott är ju en OS-sport, en VM-sport och en EM-sport. Samma med handboll, OS, VM, EM. STCC. Mm. Det är ju liksom, det ska ju jämföras med SM i tennis, SM, SM i handboll. Mm. SM, men när de här undersökningarna gjorde, när STCC var lika stort som de är, så var det ju inte så att man sa intresset för handboll, SM i handboll, är lika stort som STCC, utan det var ju handboll eller friidrott, man sa inte, och då räknades ju OS och VM in. Mm. Ändå var STCC lika stort. Mm. Ungefär liksom, jag kan inte exakt, men det pendlade där. De två, hockey och ishockey var ju, eller hockey och fotboll var ju mycket större. Mm. Och sen kom de här handboll, friidrott och STCC.
Ja, du ser. Det som är bra fortfarande.
Därför är det fortfarande intressant.
Och det som när man sitter som sportjournalist, så kan man ju också se lite hur bara såna här enkla saker, alltså det är ju på väg bort delvis, men det är fortfarande oumbärligt för oss som sitter och jobbar med tidning. Pressmeddelanden med bilder som är välskrivna med citat som du liksom lätt kan göra om. Och därför säger jag, det gör ju STCC klockrent, och vissa av teamen som är där också. Mm. De skickar ut, och det är tydligt och det är snabbt, och det liksom kommer inte 2 dagar efter tävlingen, utan det kommer en halvtimme efter racet kanske. Mm. Rallycrossen är bra där också. Förutom officiella FIA World Rallycross som skickar ut kanske på sin höjd vid midnatt på söndag kväll om det kommer något. Men teamen, ja. Men det måste jag säga, STCC, och det lever ju också kvar lite, men där tycker jag alla, just om man tittar från ett medieperspektiv.
När STCC börjades, då fick vi försvara STCC. Mm. Alltså 96 när det började, då skrattade folk åt STCC, de skrattade åt liksom racing, de skrattade åt banorna, de skrattade åt förarna, de skrattade åt allt. Vilket gjorde att väldigt många liksom fick bli bra. Mm. Du förstår vad jag menar. Mm. Så vi går tillbaka till det här med med att du sa att du, man pratar med rally eller crosskart killar och så här, så kan de prata för sig och säga. Men mm. vi har fått lära oss och helt enkelt bli bra mm. på fler saker.
Mm.
Inte bara att köra bil, utan vi har fått lära oss att hantera publik, och vi har fått lära oss att hantera barn, och vi har fått lära oss att hantera media och sådana saker. Så att det är nog därför. Och det lever kvar fortfarande.
Mm.
Det är ju, och då är en sån organisation som TT givetvis, lever det ju kvar extremt mycket, ja. Eftersom de har följt STCC på alla ställen. Du följer det oftast när vi kommer till Karlskoga och sådär, men de lever ju med det hela tiden.
Mm, mm. Nej, men som sagt, det får man ju ändå säga att det går väl alltid att förbättra men saker och ting, men det måste jag säga, ja, jämfört med många andra serier och allting, ja. Så är det väldigt, väldigt bra för att vara i Sverige och så. Du, jag tänkte bara innan vi rundar av, nu har ju Europasäsongerna börjat på allvar.
Mm.
Du drar ju snart till Monaco, du.
Ja,
och hänger med och glassar.
Föreläsning om...
Ja.
Om mig, ja. För en gångs skull.
Ja, trevligt. Vilken skräll.
Ja.
Du, Formel 1 är i Spanien nu.
Självgod
det. Ja, men det är gött det. Så det ska man vara. Formel 1 är i Spanien här helgen. Mm. Nu drar det igång på allvar, som sagt, med Europa-racen här.
Ja.
Jag såg här, nu när vi spelar in, har de kört... Första fria träningen.
MotoGP började ju förra helgen.
Ja, precis. De var också i Spanien. Mm. Och det var lite... Lite...
Skräll,
ja, men inte skräll.
Skrällen
men...
var väl att Yamaha gick så fruktansvärt dåligt.
Ja, det var liksom skräll. Kändes som att det var lite omkastningar igen.
Pedrosa vann var väl ingen skräll?
Nej, kanske inte.
Först så tror jag att Pedrosa är ju väldigt snabb.
Mm.
Och han vinner några race per år.
Mm.
Men hans toppar och dalar kanske han inte gör i år bara för det, men historiskt sett så pendlar han emellan vinna och försvinna och slå sig.
Mm.
Och sen så tror jag Marquez hade det varit finalen, han var tvungen att vara framför Pedrosa, så hade han nog kanske laddat lite mer. Men han insåg att hans andra plats, när det gick så dåligt för Rossi och Vinales, så var det en bra placering.
Mm.
Och det var väldigt hårt på banan, så det var många som ramlade. Så
ja, det var ett jäkla där. Och ja, fight blev det också, ja, mitt
40,
i allt.
40 grader. De
gav sig på varandra.
Ja.
Jag kommer inte ihåg vilken det var, men...
Ja, började sparka lite,
ja.
Och snuffas.
Det var speedway-takter.
Ja, det såg bra ut.
Men du, det, ja, som sagt, och det blev ju ändå... Det spetsade ju till det ännu mer. För nu liksom leder Rossi med 2 poäng före Vinales, och så har han 4 poäng ner till Marquez och 10 poäng ner till Pedrosa.
Ja.
Så det känns lite som att vi är på samma nivå som
Marquez förstod det.
Mm.
Han gjorde ett riktigt försök att köra i kapp Pedrosa, och det gick väl inte så lätt som man hade hoppats på.
Nej.
Och då kändes det som att han hellre än att ramla då, vilket många gjorde.
Mm.
Och ju något oerhört varmt, 40 grader varmt där.
Mm.
Så att de fick inte riktigt framdäcken av att fästa i asfalten.
Nej.
Eller rättare sagt, de fick säkert bakdäcken av att fästa för bra i asfalten, tänker jag.
Mm.
Så istället för att ramla då, för att ta 5 poäng till, så tog han nog de där poängen. Det kändes så i racen. Jag tyckte han såg smart ut.
Jävlar. Ja, det var väl lite så.
Han såg listig ut.
Och
han vinner det där, har jag ju sagt.
Marquez.
Ja,
ja, det kanske blir så. Han kanske det är jättespännande.
Det.
Ja, jag tror ju på Vinales fortfarande.
Ja, det gör det.
Och du, Formel 1 var ju i Ryssland efter att vi hade spelat in förra.
Mm.
Bottas fick ta sin första seger.
Mm.
Satte nog lite myror i huvudet på Hamilton, som bara blev 4. Vettel 2, Räikkönen 3.
Mm.
Dagens träning här nu, första i Spanien, så var det Hamilton, Bottas, Räikkönen. Mm. Så det är Mercedes, Ferrari igen. Vad ska vi ta för, tar du Ferrari på allvar än, eller säger du Mercedes? Fortsatt.
Ja, jag säger Mercedes fortsatt. Mm. Ja, jag tror det, och det är ju... Ja, det gör jag.
Mm.
Och varför gör jag det då? Jo, alltså det är ju... Jag hoppas ju på Ferrari. Jag gillar ju att Vettel och Räikkönen kom på pallen, så det var inte så liksom. Det är, men jag tror att de har bättre koll på det där än de säger.
Mm.
De hade ju något problem med... Nu säger de att de inte hittat problemet på Hamiltons bil. Det är klart de har.
Mm.
Men jag får gå ut och säga att vi hade problem. De är ju också inne i att liksom skapa intresse för Formel 1, som har dalat med 40% de sista åren liksom, med åskådarsiffror och allt möjligt. Så att de fattar ju också liksom att helvete, kan vi få till så att alla tror att Ferrari ska vinna i år och så vinner Hamilton ändå? Mm. Nej, jag vet inte. Men ja, alltså det är till fördel för alla att det blir...
Ja, men det är gött att se två team där faktiskt. Så det, så sagt. Och Ferrari till och med i pole. Och det, var, det hade man ju inte riktigt... Det var inte igår, om man säger så.
Sen kan jag säga så att Nico Rosberg slutade där och Lewis Hamilton är säkert inte långt bort från att sluta heller. Så att jag skulle kunna tänka mig att han, om jag gissar hur hans personlighet är, så börjar han snart trötta på att folk klappar han Bottas på ryggen och tycker det är kul att han, att han har varit snabb. Mm. Och kanske till och med säger att oj, du är nog snabbare än Lewis Hamilton.
De har ju varit så såta vänner nu, men det där kan nog
brytas snart också. Jag har ju haft teamkompisar och sådär. Det är alltid roligt när de åker fort. Det tycker
men
jag.
Inte
fortare.
Nej.
Och då brukar fokuset komma, hur mycket kompis man än är med folk, och det är ju... sådär, men då när man hör att folk pratar om teamkompisen som något som är snabbare, då gör det ont. Och det tror jag tror det gör ont på Lewis Hamilton nu. Och han hade säkert några problem, och så skiter folk i det och så säger de, men Bottas är nog snabbare än honom nu. Då tror jag han kommer att visa att han inte är det. Han vinner VM i år igen.
Ja, och han vinner nog i Spanien kanske.
Det tror jag.
Ja. Du, absolut sist. Blir det kaffe, kaka, fjärde raka för Mattias Ekström nu i Belgien i rallycrossen i helgen, eller?
Nej, det gör det inte.
Nej.
Utan det blir nog Petter Solberg nu.
Okay.
Om inte jag minns fel så tror jag att det är väldigt mycket grus och hopp och stuss och sladd och sväng. Det är mindre asfalt det, va? På belgiska banan. Det är ju alltid 60-40 då, i och för sig, men det beror ju på hur de är 60-40 är gjorda.
Precis.
Och ibland är de ju gjorda så att det är bara grus emellan kurvan till nästa kurva, men här tror jag att det är lite grusigt, va? Om inte jag...
Ja, det kan nog stämma.
Jag är dålig på rallycrossbanor.
Jag kan höljes.
Och så tror jag det regnade när de körde i Belgien några gånger, så att det var lerigt och sladdigt och krängligt. Sådär. Men jag tror att... jag har säkert fel, men jag säger Solberg.
Okej, säger jag Kristoffersson då. Får vi se.
Ja, det känns ju som han är nära. Skjuter ingen har
det. Nej, det är ju så. Hörrni, vi tar helgen nu efter en timme i poddstudion. Så får ni ha en...
Ja, det jobbar vi alldeles den här veckan.
Ja, precis. Ja, jag menar det. Nu kan vi casha in och ligga i solstolen i två veckor.
Paraplydrig.
Finns det som sagt en hel massa motorsport att kolla på, både i Värmland om ni vill se crosskart eller rally, och sen så finns det hur mycket som helst att se
Formula
på tv.
One.
Formula One och rallycross och säkert en hel del annat också om ni vill.
Ska vi skoj?
Ha en trevlig helg, hörni.
Hejdå!
Hej!